och generationer framåt.
Ja, det kommer väl att innebära flera saker skulle jag säga. Men det viktigaste blir väl att utrymmet i statsbudgeten för ytterligare förbättringar av pensionssystem eller andra välfärdssystem kommer ju naturligtvis vara mycket mindre. Mm. Så blir det ju.
Jakob Lundberg är inte särskilt orolig för pensionerna framåt trots att befolkningen alltså åldras och att färre måste försörja fler.
Nej, jag är inte särskilt orolig. Pensionssystemet som det är utformat är robust och pensionerna har också ökat över tid. Och även i framtiden kommer ju pensionerna att fortsätta öka i takt med att vi blir rikare och att vi har en ekonomisk tillväxt.
Men det här bygger alltså på att fler jobbar längre upp i åldrarna då. Ser du några orosmoln?
Nej, alltså själva systemet är robust, precis som man säger. Så det är inga problem, utan problemet hamnar hos individen. Om det blir dålig utveckling så får vi låga pensioner, men systemet överlever.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra pensionsexpert Mats Wester. Fler avsnitt hittar du i SR Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på pushnotissymbolen så missar du inga nya avsnitt. Hej då!
Och vi får nyheter här i P1. Klockan är 7.
Ekonyheter. Två ledande liberala politiker har idag meddelat att de lämnar sina poster. Dels jämställdhetsministern Paulina Brandberg och dels Liberalernas partisekreterare Jakob Olofsgård. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach först om Brandbergs besked.
Ja, hon skriver att det är mycket fokus på ministern som person och hon talar om att hon har fått vara borta mycket från sina barn. Det hör ju till bilden att väl att hon är inte proffspolitiker. Hon är rekryterad från ett åklagarjobb. Hon har egentligen bara fått mycket uppmärksamhet för en enda sak och det är att hon har bananfobi och att hennes medarbetare har kämpat för att det inte ska finnas bananer i lokaler som hon skulle besöka.
Nu tillträdde hon ju för mindre än 3 år sedan. Har hon hunnit sätta något avtryck under den här tiden?
Ja, en minister ska också opinionsbilda och där måste man säga att hon har misslyckats om man ska vara krass. Hon har fått väldigt lite uppmärksamhet för Liberalernas politik. Hon har de lägsta förtroende av siffrorna av alla ministrar tillsammans med sin partikollega Mats Persson, detta hos opinionsinstitutet Indikator. Det är bara 6% av väljarna som har stort förtroende för Paulina Brandberg.
Att då förlora både en partisekreterare och en minister samma dag, säger det någonting, tycker du, om läget inom Liberalerna just nu?
Det är väldigt anmärkningsvärt i alla fall och varför partisekreteraren avgår är ju hittills ganska oklart. Han har suttit kort tid, han ger ingen tydlig motivering, skriver att han ska gå tillbaka till riksdagsarbetet och man vet fortfarande inte varför 2 ledande liberaler avgår på samma dag och det kommer säkert sätta fart på spekulationer.
Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach till min kollega Per Edberg. I Frankrike så kom idag domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen och flera andra inom Nationell Samling. Hon döms för bedrägeri till 4 års fängelse för att ha fifflat med EU-pengar och får 2 år villkorligt och 2 år med fotboja och får sedan inte kandidera till presidentposten i valet 2027 i Frankrike. 3 av de 4 amerikanska soldater som försvann i Litauen i förra veckan när deras fordon körde ner i ett träsk har nu hittats döda i det här träsket. Den 4:e soldaten har ännu inte hittats men sökandet efter denna fortsätter, det uppger Litauens president. Grönlands tillträdande utrikesminister Vivian Motzfeldt är inte nöjd med att Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska besöka Grönland på onsdag. Hon kallar besöket opassande eftersom det officiellt inte finns någon ny regering på plats på Grönland, det skriver Extrabladet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Och hur du än lyssnar, välkommen till fortsatt lyssning denna måndagkväll den 31 mars. I appen Sveriges Radio Play vill jag dock tipsa om ytterligare nyhetsfördjupningar och nya poddar och program. Och så senaste utgåvan av Studio 1 till exempel som man kan lyssna tillbaka på där. Om man missade sändningen i eftermiddags, det är bara att söka på Studio 1. Och nu är det dags för ett förtätat naturmorgon från i lördags morse Programledare var Joakim Lindvall och fältreporter Lena Näslund.
Hallå Lena.
Hallå, hallå.
Hallå, hur hör du dig?
Jo, det är bra. Vi går här på en stig i Delsjöområdet och konstaterar att ljudlandskapet har förändrats sedan i morse där ju trastarna var väldigt dominerande. Mm. Och sen har vi haft spillkråka och gott om större hackspett.
Lena, innan ni sätter igång, du kan väl bara berätta var ni är någonstans. Delsjöområdet utanför Göteborg sa du, och vad ni gör. För den som precis slog på radion, vad handlar detta om?
Alltså, det här är ju ett stort natur- och friluftsområde som besöks av väldigt mycket folk. Ett varierande område med ett sprickdalslandskap och med både barrskog och ädellövskog. Just nu så går vi i kanten av ett kärr. Och Marie Mattsson är naturfotograf, bor alldeles i kanten av reservatet och tillbringar massor av tid här ute och fotograferar de här olika poängsatta djuren och kartlägger deras liv och hittar gryt och vet var räven har sin gång. Och, ja. Och nu så är vi faktiskt på väg längs det här kärret för att lyssna på lite grodspel. Nu ska vi se, nu rundar vi kärret. Och här, det är ju ganska, det här anlades för...
Ja, exakt när det anlades vet jag faktiskt inte. Men det, när jag flyttade hit för 10 år sedan så var det... Då var vattenspegeln var betydligt större än vad den är idag. Nu har det växt igen lite de senaste åren. Jag tror att 2018, den här torra sommaren... Nu ska vi se. Nu är vi framme här hos grodorna.
Just det, och det är vanlig groda som har börjat spela.
Ja, och de är lite tystare nu än vad de var när vi var här tidigare på morgonen.
Jag vet inte om vi ska be Lisa i studion att spela upp lite vanlig groda. Så tar vi en liten snabb crash course i grodläten.
Ja.
Det är som en gryta som puttrar på något vis.
Ja, små mopeder tycker jag.
Ja.
Tycker jag är ett roligt uttryck för just vanlig groda.
Nu hör jag dem faktiskt både i inspelningen och i levande livet här.
Ja.
Det är vanliga grodan som startar först.
Ja, eller ja, precis. Paddan kommer ju tätt efter nästan samtidigt skulle jag nog säga.
Mm. Men då så finns det en grodart till som du brukar höra här.
Ja, här finns, i det här kärret så finns åkergroda.
Mm. Ska vi lyssna på den låter då? Den låter ju helt annorlunda.
Ja, det är en distinkt skillnad. Så att det är ju, de är ju svåra att se skillnad på. Åkergrodan har lite längre nos, eller vad man ska säga. Men det som är, man kan vara säker på, det är om man hör dem.
Ja.
Det här lilla...
Det är nästan som små hundar. Som...
Ja, små hundar.
Bebbar lite, som är lite uppkäftig. Ja. Ska vi lyssna på paddan också då?
Det tycker jag.
Ja.
Mm. De låter också som små hundar, fast mer ynkliga kan man säga.
Ja, lite. Det finns något lite sorgset på något vis i dem.
Ja, de låter lite ledsna, lite sorgsna.
Mm. Och du, det är ett av de motiv som du gärna fotograferar?
Ja, särskilt så här års. som sagt. Då är jag taggad på då är kameran redo. Så att då, och precis som med grävlingen då som vi fotograferade, så ligger jag på marken. För det är ju ett sätt att få en lite mer liv i bilden, en lite mer närvaro. Kontakt med djuret är ju att vara i ögonhöjd med djuret. Så att, ryggen gnäller lite när man har legat en hel timme på marken, men det är det värt, tycker jag.
Mm. Den som vill se ett exempel på det kan ju titta på Naturmorgons hemsida. Mm. Där det finns en fantastisk bild på vanlig groda. Där den speglar sig i det blanka vattnet.
Mm.
Mm. Den är magisk.
Verkligen, jag står och tittar på den nu, Lena. Alltså, den grodan ser mig rakt in i ögonen. Den är verkligen magisk. Och sen så tycker jag att ni tog en magisk bild här på morgonen också. Den här paddan som är på väg någonstans. Den har vi också lagt ut på både hemsidan och sociala medier. Så gå gärna in och kika på Marie Mattssons bilder. Som alltså är tillsammans med Lena Näslund i Delsjöområdet sydöst om Göteborg den här morgonen. Vi hörs igen, Lena.
Det gör vi.
Men nu ska det handla om fjällnära skog här i Naturmorgon. För som vi har berättat tidigare så har det funnits planer på att skydda hela det fjällnära skogsbältet. Från Dalafjällen upp till Treriksröset. Ett cirka 100 mil långt skogsbälte av någorlunda sammanhållen äldre biologiskt värdefull skog. Men vad är det då för skogar som den här debatten handlar om egentligen? Hur är det att vara i en fjällnära skog? Biologen Bjarne Tuturen i Funäsdalen, han har ägnat mycket tid åt att inventera fjällskogar i Härjedalen för att hitta arter som kan berätta om hur höga naturvärden som finns i området. Men det händer också att han beger sig till skogs för att bara ha några trivsamma timmar med ryggsäck, lupp och kaffetermos. Och det finns särskilt en fjällnära skog som drar honom till sig. Naturmorgons Mats Ottosson följer med honom dit.
Jag tyckte det luktade dillspad här.
Nämen.
Jo, ni hörde rätt. Biologen Bjarne Tuturen går omkring i en fjällnära skog och sniffar efter dillspad. En viss svamp har nämligen en lukt som leder tankarna i den riktningen.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn. Och det är ju en urskogsindikator när det är så mycket av den. Det finns ganska mycket här.
Den här gången var det dock falskt alarm. Men har man väl fått kräftkok på hjärnan så är det svårt att släppa.
Nu börjar jag. Det jag tänker på nu är dillspad.
Det är vår i fjällen. Snön har just smält bort och bergfinkarna sjunger. Vi befinner oss på en fjällsluttning i Härjedalen. I en skog som biologen Bjarne Tuturen från Funäsdalen gärna återvänder till. Ibland för att leta efter doftskinn och andra naturvårdsintressanta arter. Ibland bara för att få vara i en skog som aldrig påverkats av storskaligt skogsbruk. Sådan skog som bara fortsätter, som hänger ihop och bildar hela skogslandskap på ett sätt som skogar knappast gör längre. Förutom då i ett smalt men långt bälte längs hela den svenska fjällkedjan.
I ett europeiskt perspektiv är det här unika miljöer. Det är inte små frimärken i landskapet, utan det här är mil efter mil, egentligen 100 mil. Hyfsat sammanhängande fjällskog.
Och de här skogarna breder inte bara ut sig mil efter mil i geografin. De sträcker sig också århundrade efter århundrade bakåt i tiden.
Oj. Här står en gran som är som ett sildigt spöke bara. Den har fått stöd, den lutar sig mot en annan gran, gamling.
Den granen som den lutar sig emot är över 300 år gammal. Och den som står som ett spöke och lutar sig föddes förmodligen för 500-600 år sedan.
Då är nere före Gustav Vasa i princip. Före det vi nu kallar Sverige.
Och när man börjar titta på på arter som lever på såna här träd, så blir det ju en jätteintressant miljö för många lite mer ovanliga arter i en sån här skog. Lite kräsna arter. Det finns ju lavar och mossor och svampar som bara lever i sådana miljöer där träden först har levt i flera hundra år och sen dött i flera hundra år. Och här har vi ju en lav på en gren på det här spöket som heter knottrig blåslav. Och den är ju en signal om att nu är vi i fina kontinuitetsskogar. Och ju mer knottrig blåslav man hittar, ju fler träd som har det i ett område, ju tydligare tecken på att vi är i fina urskogsmiljöer.
Urskog är ett stort ord. Knottrig blåslav är ett litet, men de hör ihop. Den månghundraåriga, ja faktiskt mångtusenåriga, kontinuiteten av träd som växer, åldras och dör, växer, åldras och dör, är en förutsättning för den här artens existens. Och den till synes obetydliga arten är en del av en svindlande berättelse om platsens historia och tidens gång.
Jag tycker det är fantastiskt med de här tidsperspektiven. Lite som att gå in i en gammal byggnad som har stått sedan medeltiden. Och liksom, man blir tyst när man går in i en gammal kyrka liksom, eller någon sån här, ett slott. Man liksom blir lite så här, man står och gapar och tittar sig omkring. Och hur lyckades de bygga det här förr i tiden? Liksom så här, och likadant här, hur är det möjligt att man kan bli så här gammal? Vi lever en kort tid på jorden jämfört med de här. Mm.
Det stora och det lilla är hela tiden detta. En stund senare utgörs det lilla av svamparten gammelgranskål. Det krävs lupp för att alls se att fruktkropparna påminner om millimeter små kaffebönor. Men tidsperspektivet den berättar om har ett storslaget djup.
Den där lever ju bara på granar som har passerat typ 250 år och har riktigt grov bark sådär.
Granarna är ändå inte äldst i skogen. Tallarna sträcker sig ännu längre bakåt. Som den fallna jätte med stenhård silvrig ved och muskulösa skruvade grenar som vi kommit fram till nu.
Den föddes nog för snart 1000 år sedan.
På den här grånade jätten hittas ännu en luppliten livsform med en historia att berätta. Den här gången heter den vedskivlav.
Och den ser ut som små svarta LP-skivor, fast LP-skivorna är så små så att de är mindre kanske än en millimeter tvärs över skivtallriken. Och så ligger de lite omlott på varann, huller om brudder sådär. Och det är också en art som är typisk för sådana här tall. Som har levt länge och blivit den här hårda, torra silverveden.
Och så där bara fortsätter det.
Här är lite färska spår av tretåig hackspett. Rakt ovanför oss hänger det flera bålar med garnlav här. Ett bohål för en pärlugla i en högstubbe här. En gammel tall.
Och så till sist.
Nu ska vi se här. Känner du vad det luktar om den här lilla svampen som växer på undersidan av en jättegrov granlåga?
Nu har ju du förvarnat mig lite grann om att det finns något som luktar lite kräftspad.
Ja, lite dilligt.
Mm, jag kände inte. Det luktar augusti.
Jag kände inte lukten på långt håll, men ibland så känns det i skogen så här. Någonstans här i gläntan så finns det doftskinn.
Man tänker att om det ska lukta lite kräftkok och dill, att det ska lukta lite så här som dagen efter en kräftfest. Men det här luktar ju fräscht och gott tycker jag.
Ja, verkligen. Och det är ju en jättefin indikation på skogar med höga naturvärden.
Rolig att lukta på.
Ja. Jag tar en som
en souvenir i bröstfickan.
En liten bit. kan man ta
en liten bit gammal skog som luktar kräftfest.
Under timmarna i skogen tillkommer sakta men säkert fler namn på listan över särskilt kräsna arter som skvallrar om skogens värden. Trådticka, ullticka, rynkskinn, vedflamlav,
blågråsvart spik, blanksvart spiklav, vitgryning nålav. Ja.
Att på det här viset upprätta listor över rödlistade arter och signalarter som facktermerna lyder är ett sätt att beskriva skogars icke-ekonomiska värden. Men det handlar om annat också. Detta som gör att Bjarne Tuturen så gärna söker sig till just den här skogen.
Det är lite svårt att peka på en grej, utan det är en känsla för helheten, tror jag. Dels är det liksom att terrängen går väldigt mycket upp och ner och är lite spännande så där. Det inte är platt eller det är inte bara ett berg, utan det är ett landskap som är fårat av bäckraviner. Skogen är uppblandad med små myrar och fuktstråk där det växer orkidéer. Man vet liksom inte vad som kommer runt nästa krön när man går över en liten ås. Och att det liksom, för varje steg man tar så ser man nya strukturer, liksom former som man tycker liksom är wow, vilket träd, wow, vilken låga, wow, vilken mosskudde, wow. Nej, men det är mycket som är liksom fantasieggande och spännande i den här skogen. Och det är ju liksom så fjällnära urskogar är. Och sen så är det ju, man behöver bara gå till nästa träd om man vill titta på en ny ovanlig art. Här är de inte ovanliga, utan det är så lätt att hitta. Ja, men man snubblar över en kambräken som växer där i den där lilla bäckravinen, eller en liten spindelblomster som växer på den där myrkanten, eller ett rynkskinn på en låga, eller en stenfalk som piper i en trätopp, eller en lavskrika som hälsar på fikarasten. Ja, men det händer någonting varje gång man är här som jag känner att jag blir väldigt tacksam varje gång jag får vara i den här skogen. Och trots att jag bor ganska nära den ser jag ju här alldeles för sällan, känner jag ju varje gång. För den ger så mycket tillbaka. Det är jättesvårt att säga exakt vad det är, men det är en helhetsupplevelse. Jag har vänner som har haft med mig här i skogen som börjar gråta. Bara lyckogråta för att de får vara här. Det har inte jag gjort. Men jag känner, alltså jag kan nästan känna nära till gråt bara för att jag tycker det är så fint. Och jag skulle ju önska att den här skogen var skyddad för all framtid och framtida generationer, så att många efter mig skulle kunna få uppleva just det här. För det är så otroligt välgörande. Men den här skogen är helt oskyddad.
Det sa biologen Bjarne Tuturen i en fjällnära favoritskog någonstans mellan Mittådalen och Ljungdalen i Härjedalen. Reporter var Mats Ottosson. Men nu är det dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkov som funderar över ett ord i tiden.
Visst hör en ordet ekosystem allt oftare. Vi behöver ett ekosystem av företag, säger industrimannen. Det är ekosystem hit och ekosystem dit. Till och med familjer är ekosystem. Fast handlar det verkligen om ekosystem? Det handlar om mänskliga system som skapas av en art, människan, för vår arts behov. är vi då inte rätt långt ifrån ordets egentliga betydelse? Ett ekosystem är en massa olika arter. Det är samspelet mellan arterna sinsemellan och med miljön som de lever i. Ett ständigt flöde av resurser med kretslopp och näringsvävar. Ett ekosystem kan vara stort som hela planeten eller litet som en stubbe. Stubben som hyser lavar, mossor, svampar, småkryp och bakterier. Själva stubben utgör både mat och livsmiljö. Och i takt med att den bryts ner ger den näring till omgivningen, kanske till lingonplanter och nya träd. I våra samhällen pratar vi om näringslivet. Ett vackert ord, näring och liv, är ord med inneboende växtkraft. Och de har också en existentiell dimension. Utan rätt näring dör vi. För en del organismer är en stubbe skillnaden mellan liv och död. Men vi skulle inte säga att stubben tillhör näringslivet. Kanske var det så att stubben blev stubbe för mänskliga behov, att själva trädet skördades av näringslivet. Då mötte näringslivet näringsväven. Ser vi istället hela planeten som ett enda ekosystem, så har vi ett gäng producenter, växter och alger, och så är alla vi andra konsumenter. Växterna kallas primärproducenter. De är själva grunden som fångar in solljusets energi till kemisk form, så energin blir tillgänglig för oss andra. Vi som äter mat är förstås konsumenter, och vårt näringsupptag är faktiskt beroende av ännu ett ekosystem inuti våra kroppar, i våra tarmar. I tarmarna frodas massor av mikroorganismer av olika slag, den så kallade tarmfloran. Där finns nedbrytare, men också producenter som gör vitamin K till oss. Ja, så där hänger allt ihop i ekosystem. Vi är så intimt sammanlänkade med andra organismer och vår omgivning. Det är som att ingenting finns till helt på egen hand. Så vad är anledningen att industrimannen säger ekosystem om företag? Tänker han på sammankopplingen av företagets väl med den verkställande direktörens tarmflora? Antagligen inte. Tänker han något på andra arter och hur företaget påverkar dem? Går det ens att använda ordet ekosystem om man bara tänker på människan? Kanske är det helt enkelt ordets viktighet som industrimannen vill åt. Att skapa en känsla av angelägenhet. Och att det är på liv och död.
Lisa Henkov. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Nu frågar vi efter en amerikansk familj som sticks. De är synnerligen specialiserade till vattenfattiga levnadsförhållanden men kan även trivas på en fönsterbräda. Många av arten har färgglada blommor och alla har areoler. Det här ljudet för dig möjligen till rätt habitat. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 349 30 Växjö. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vi bland annat till Bergianska trädgården i Stockholm där vi ska få reda på hur växterna gör när naturen slår från grått till grönt om våren. Och vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som har producerat, tekniker var Lisa Järnstam och Lena Näslund var fältreporter och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig vårlördag så hörs vi igen om en vecka.
Vi har hört en kort version av ett program från i lördags. Programmet i sin fulla längd kan man lyssna till i Sveriges Radio Play-appen. Sök bara på Naturmorgon. Och mer natur. Bombmörklan är den kräsna vårsvampen som ser ut som chokladfondy. Den är dock inte ätlig och dessutom fridlyst. Och numera tycks den fara illa, inte bara av det moderna skogsbruket utan också av granbarkborrens framfart. Hans Rydberg gjorde för några år sedan en rapport för Länsstyrelsen i Södermanland om bombmörklans status i länet. Han märkte då ett tydligt samband.
Det som var intressant med undersökningen det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmörkla, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldiga hotspots, man hittade så flera hundra bombmörklor. Man hittade inte en enda hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmörklan.
Vad är din prognos för granbarkborren, men bombmörklan?
Prognosen är väl att på kort sikt så tror jag inte att det är någon fara för själva arten. Det är ju så att granbarkborren har ju funnits tidigare. Men vad som har hänt nu, som alla vet, så är ju den här, det allt varmare klimatet. Som då, det här är ju en vintersvamp, men det varmare klimatet gör ju då att granarna får sån här torkstress. Plus att granbarkborren då får ut två generationer istället för normalt en generation.
Mer om granbarkborren och bombmörklan om en timme i Vetenskapsradion här i P1, reporter Stefan Nordberg. Och nu ett program från UR.
I en upplyst tv-studio sitter USAs nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz uppklädd i marinblå kostym.
National Security Advisor Mike Waltz. Advisor Waltz, thank you for joining us tonight.
Hans blick är spänd och kroppsspråket är på hugget när nyhetsankaret på Fox News ber honom om en kommentar.
But how did a Trump-hating editor of The Atlantic end up on your signal chat?
Hon vill veta hur det gick till när en journalist från tidningen The Atlantic råkade läggas till i en krypterad chatt med några av de högst uppsatta medarbetarna inom försvar och säkerhet i den amerikanska regeringen.
You know, Laura, I'm not a conspiracy theorist, but
hans svar blir att han inte är konspirationsteoretiker, men att han tvivlar på att det som journalisten skriver om, alltså hur det gick till, är sant. I gruppen skrevs det bland annat om planerade flyganfall i Jemen som genomfördes några timmar senare och applåderades av medlemmarna i gruppchatten. Journalisten Jeffrey Goldberg, tillika chefredaktör på The Atlantic, som lades till i gruppen, publicerade i veckan en artikel om det som hänt. Vita huset har bekräftat händelsen, medan försvarsminister Pete Hegseth hävdar motsatsen. Han säger till en reporter att journalisten bakom artikeln är en lögnare och att det aldrig har pratats om något anfall i chatten.
Nobody's texting war plans.
Och när Trump i måndags fick frågan på en presskonferens om vad som framkom i artikeln var han snabb med att spela ner innehållets betydelse. Genom att säga att The Atlantic är en tidning som är på utdöende.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. It's, to me it's a magazine that's going out of business.
Att media inte är att lita på är ett uttalande som Donald Trump upprepat många gånger under sina presskonferenser. Så när journalister och presskåren i USA ifrågasätts, hur påverkar det egentligen landets medborgare och synen på journalistik i stort? Och vilken betydelse får det att Trump välkomnat en ny alternativ mediekår i ovala rummet? Det ska vi undersöka i veckans avsnitt av Fabriken tillsammans med Fernando Arias som är programledare för Konflikt i P1 och med Jack Werner, journalist och medgrundare av Källkritikbyrån. Välkomna!
Tack!
Tack.
Ja, idag när vi spelar in det här avsnittet onsdagen den 26 mars så kan man ju säga att relationen mellan USA:s regering och pressen är högst aktuell. Hur reagerade ni på den här nyheten?
Att det är först och främst såklart ett väldigt stort säkerhetsmiss, en väldigt stor säkerhetsmiss från Trumps medarbetare. Men om man tar det i det som det här programmet ändå handlar om, som den här podden handlar om, just reaktionen från Donald Trump att kritisera media direkt efteråt är någonting som vi känner igen, som han har gjort väldigt ofta. Och det där är något som är dels återkommande men också väldigt viktigt i hur Donald Trump behandlar amerikansk media och hur han lyckas få kritik att rinna av honom genom att ifrågasätta källan, genom att ifrågasätta mediehusen och deras agenda inom citationstecken som han anser det vara. Det där har ju han liksom lyckats förfina på ett sätt som gör eller han har gjort det med en slags kirurgisk precision, därför att inför sina egna väljare kan Trump hävda att om det kommer en viss story från ett visst mediehus så är det per definition falskt. Det är nummer ett. Och nummer två är det också som ett bevis för att media som ett slags etablissemang är emot honom och hans presidentskap. Och det är ju någonting som man har hävdat i kampanjer, redan kampanjen 2015-2016. Att media på något sätt vill att han ska misslyckas. Så kritiska reportage och kritiska tv-inslag blir på något sätt ett bevis för att det finns ett etablissemang som är emot honom. Och det visar han ju på även här någonstans när han går på den enskilda journalisten eller chefredaktören för The Atlantic, Jeffrey Goldberg i det här fallet, men också själva mediehuset The Atlantic.
Men det är också, det finns ju en Trump gentemot medierna har ju alltid följt en sån håll dina vänner nära men dina fiender närmare linje. Han brukade när han var bara fastighetsmagnat tipsa olika medier om saker och ting han själv höll på med, och då kunde det vara på ren skvallernivå, och så gjorde han det liksom under falsk namn, så att under falsk namn ringde han till olika redaktioner och sa så här: ni borde hålla koll på Trump nu för han dejtar den här liksom. Substanslösa liksom, tips, men som ändå hade önskad verkan. Det finns ju få människor som har en bättre koll på den amerikanska mediemarknaden och dess olika enklaver och stämningar och idéer. Han har också, menar han, det var ingen slump att han tar upp just The Atlantics ekonomi när han också tillbakavisar en sån här rapport, utan det handlar ju om att så här, det går dåligt för dem ekonomiskt, det påverkar deras trovärdighet i hans ögon. Det är den här ständiga vinnarbeundran som han ju på ett sätt vapenifierar gentemot en sån här redaktion.
Jag tycker att det är en jättebra poäng, därför att media inför både det här valet men kanske framförallt valet 2016 fick en hel del kritik för att man hade med honom så pass mycket.
Gullade med honom.
Man gullade med honom, men han är ju expert på precis det som Jack säger, att liksom skapa nyheter. Och det gjorde han även innan han var president, precis som du sa.
Steve Bannon har kallat det flood the zone with shit. Att hela tiden liksom fylla på med nästa
flodvågs.
Exakt, men han kommer ju med påståenden som är så pass vad ska man säga, sensationella att media inte kan göra något annat, anser man i varje fall, än att göra nyheter på det. Bjuda in honom eller bjuda in personer som pratar om honom. Vilket i sig då gör att han som varumärke får väldigt mycket mediatid.
Jag tänker, om vi backar bandet lite grann då, så har vi ju hört de senaste veckorna om hur Donald Trump då har portat olika mediehus från Ovala rummet, och han fortsätter ju att ifrågasätta journalisternas arbete och avsikter sedan något decennium tillbaka. Hur oroande är det, Fernando?
Jag tror att dels bakgrunden till det här med att han har portat vissa mediehus, det handlar ju om AP framförallt, som är USAs äldsta nyhetsbyrå och väldigt väl ansedd också i USA, som vägrar att benämna mexikanska golfen som amerikanska golfen. Det är liksom bakgrunden till det. AP får ändå genom olika sätt tillgång till presspoolen, som det heter. Man får alltså följa med presidenten på resor och officiella besök. Det är det man har blivit portade till från, framförallt då. Så visst, liksom, det har inte så stor påverkan kanske på journalistiken just nu, även om man själv säger att det liksom har gjort att man kanske inte kommer ut med sina nyhetsartiklar lika snabbt. Men det sänder ju en signal, och det blir en slags praxis om, som säger att om du inte använder de ord eller begrepp eller den verklighetsbild som vi har, då kommer det få konsekvenser. Och av den anledningen så är det oroande. Men det finns ju flera saker som pågår samtidigt, skulle jag säga, i USA, som kanske är ännu mer, i mitt tycke i varje fall, oroande. Och det är bland annat då att man försöker ta bort finansieringen från motsvarigheten till public service media, NPR som är radion och PBS som är tv då, motsvarande SVT. Och det där, om man lyckas med det, kommer framförallt få konsekvenser för lokala tv-stationer runt om i USA, på landsbygden framförallt, som är väldigt beroende av medier. Det kanske inte finns så mycket medier överhuvudtaget. Så det är en annan sån aspekt som kanske oroar mig mer än just den här.
Så vad skulle du säga att pressfrihetens status i USA är just nu?
Så pressfriheten som storhet i USA skulle jag säga kanske inte så väldigt oroad över, därför att USA är ändå ett land som till mångt och mycket grundar sina liberala värderingar på just ett stort mått av pressfrihet. Men det är en annan sak att kanske prata då om journalistiken och mediers ställning i USA. Pressfriheten är en sak för mig, men liksom mediers ställning, det är en annan fråga.
Ja, precis. Pressens status, vad säger du där?
Där skulle jag säga att det största problemet, som jag ser det, från ett helikopterperspektiv, det är att tilliten till vissa medier är så pass låg i vissa väljargrupper. Och det där återknyter till det vi pratade om förut, nämligen att Donald Trump då har lyckats att i de väljargrupper som röstar på honom få dem att tycka och tänka att vissa medier och vissa journalister, de talar per definition inte sanning.
Mm.
Men jag vill bara kort lägga till att när man pratar om det här och Donald Trumps inställning till medier, så får man kanske ofta bilden av att det är han som har startat det. Men den här polariseringen som finns i USA, den har pågått mycket längre än Donald Trump har varit president, och då även hans första presidentskap, mycket längre än så. Det är någonting som man har kunnat se ända från 50-60-talet och som har spridit sig ut till även hur människor ser på medier.
Mm.
Det Trump har gjort, och som både Jack och jag har pratat om, det handlar ju snarare om att han har kunnat använda det på ett så bra sätt, att han har varit en så duktig kommunikatör, oavsett om han har varit president eller tv-stjärna.
Just det. Vad tänker du om det, Jack?
Ofta får man hålla i minnet när man pratar om Trump att det är ju en helt unik politisk figur. Man kan, de som har liksom kandiderat i olika lokala större eller mindre val, i mellanårsval eller presidentvals vid de valen i USA, och som har försökt marknadsföra sig som Trump-figurer, alltså på ett annat sätt än just bara egentligen att skriva under på allt Trump säger, men också själva vara Trumpigare än Trump. De har ju i allmänhet, det har gått sämre än snittet för dem. Så att det är ju liksom Trump som själv bär folkets sympatier på ett sätt, eller i alla fall i den mån han gör det nu. Och det reser ju för mig frågan hur mycket det här är en parentes. Alltså att vi kan ju se nu hur Trumps politik och gentemot Europa och världen i stort förändrar nog världens riktning. Ja, vi är ju ett helt nytt säkerhetsparadigm och liksom en helt ny världsordning eventuellt under uppförande. Men frågan är hur mycket av den här inre dynamiken i USA kommer kunna överleva efter Trump. Eftersom att han är så unikt attraktiv hos den här liksom substantiella delen av den amerikanska väljarkåren.
Mm.
Jag tror inte att så många andra skulle lyckas hålla på med media på det sättet som han gör.
Så det är väl den stora frågan. Jag är kanske inte lika säker som du, om du nu var säker på Jack, att liksom det inte kommer finnas någon som kommer lyckas replikera honom. För på något sätt har han visat vägen för inte bara republikaner utan politiker i världen över. Så här kan man göra. Så här kan man behandla medier och så här kan man också få makt inom det egna partiet, nämligen republikanerna, att frånsäga sig de ideal som de har haft tidigare. Jag tror att många i varje fall kommer att försöka. Sen kanske, visst, man kommer inte vara lika lyckosam som Trump har varit i det. Men jag tror att vi kommer få se. Men man brukar ju säga att nästa presidentval börjar ungefär när alltså presidenten tillträder, alltså 4 år tidigare. Så jag menar, redan nu börjar ju folk på något sätt inom det republikanska partiet att positionera sig för vad som ska komma efteråt.
Precis.
Och där har man ju nu en slags blåkopia från inte bara ett presidentskap utan 2 presidentskap av hur Donald Trump har behandlat den här inre dynamiken som Jack pratar om. Mm. Som jag tror man kommer att försöka i varje fall att replikera.
Mm. Vi har varit inne här på polariseringen, ni båda har varit det, och jag undrar om det finns, kan man dra en större nytta nu av polariseringen genom att det finns ett bredare medieutbud? Det finns så många fler plattformar och algoritmer som gynnar inlägg på det ena eller andra sättet. Vad tror ni?
Jag vill nog säga, först sticka emellan med att säga att det, på ett sätt är det också tvärtom. Alltså att den primära men mindre sexiga medieutvecklingen som har skett i USA sedan 2005, det är ju lokaltidningsdöden. Den är egentligen den liksom mest betydelsefulla medieutvecklingen, att på sen 2005 så har var tredje lokaltidning i USA försvunnit. Mm. Så att det är ju liksom så att allt fler blickar tvingas styras mot de här stora riksmedierna, och de stora riksmedierna, vad som händer i dem är allt som oftast att republikaner och demokrater ägnar sig åt pajkastning. Så att det är ju den här frånvaron av det här jordnära som äggar på, det har forskningen visat, äggar på också polarisering, och som gör exempelvis att färre ser någon nytta i att ställa upp i lokala val, vilket gör att de som redan är valda har högre chans att sitta kvar, vilket gör att de spenderar mindre pengar på att försöka bli omvalda. Det är en hel dominoeffekt av saker som utlöses av att lokaltidningen i USA är på utdöende.
Mm. Jag skulle säga att jag håller helt med om det du säger, Jack. Jag skulle säga generellt dock när det gäller sociala medier och människor som själva då blir publicister på olika plattformar, det de inte alltid har är ju de journalistiska regler och principer som vi journalister faktiskt har. Vi försöker ju, om man är seriös i varje fall, komma så nära sanningen som möjligt i det vi gör, och har olika metoder för att komma dit.
Och olika metoder för att rätta oss om vi har kommit fel.
Exakt. När vi har fel, då säger vi att vi har fel, så att människor ska veta det, som ju är väldigt viktigt. De här publicisterna på sociala medier, många av dem i varje fall, behöver ju inte förhålla sig till det, utan förhåller sig snarare till att man faktiskt har en politisk agenda från början, och det är därför som människor då också söker sig till de specifika avsändarna. Mm. För att man får sin egen verklighetsbild bekräftad där. Så det är ju i sig ett problem som också då håsar upp eller katalyserar den här polariseringen som redan finns sedan innan.
Mm.
Det finns ju också en ganska substantiell andel av amerikanska väljare som tycker att båda lagen är skit, så att säga. Som kanske håller för näsan och väljer, eller som kan acceptera en enskild kandidat eller, men inte liksom tycker partiet i sig är särskilt bra. Så att jag skulle säga att just positionen, jag tycker inte om någon här, den är ganska vanlig. Och jag tror inte att det är så ofta man känner att man ska tvingas in i en av de follorna. Kanske då snarare just att någon av de här figurerna som med egen bärkraft växer. Alltså, jag tänker på en Trump eller en Bernie Sanders eller en Alexandria Ocasio-Cortez. De som just nu bland demokraterna är de som tydligast får uppmärksamhet. Demokraterna är ute i skogen helt just nu efter valförlusten. Och då är det ju liksom alltid väldigt, det är en stor fråga, vart ska vi gå? Det är ju kanske åt dem man snarare då tenderar dras, och där kan absolut enskilda opinionsbildare vara en bricka i spelet, men det intressanta är väl att de större opinionsbildarna, de är ju gärna sådana som inte egentligen i första hand framställer sig som opinionsbildare. Joe Rogan exempelvis har väl i och för sig alltid haft en politisk överton eller en en sorts egen liksom, tydlig riktning, men har ju samtidigt, hela grejen är ju samtidigt att här sitter vi och pratar i timtal om ditten och datten. Mm. Det är ju inte så att det framställs som politik med Joe Rogan. Och de här poddarna som Kamala Harris var med i var ju också av den typen snarare. Det var snarare så, här är en liksom, podd för tjejer i allmänhet som hon är med i, en utav också de största i USA som hon ställer upp i. Mm. Så att det är ju som att det, är den här, det här med politik, mitt intryck eller min känsla är att ganska sällan blir man störst för att man säger jag är politikprataren. För att om man är politikprataren så är man också på ett sätt, gör man sig otillgänglig för ungefär hälften av allmänhet av publiken på en gång. För att man har tagit en tydlig ställning.
Mm. Och Joe Rogan då, kan vi säga, ifall man inte känner till honom, driver ju då en av världens största samtalspoddar helt enkelt, där han bjuder in kända personer för att diskutera ditten och datten. Det tyckte jag var bra sammanfattat.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news.
Trump har länge varit kritisk till journalister. Sen starten på sin presidentperiod har han gjort flera negativa uttalanden kring journalisters arbete och även hunnit råda om en del bland pressakkrediteringarna. Bland annat slängdes det stora mediehuset AP ut ur ovala rummet och den innersta bevakningskretsen.
Now the Associated Press, as you know, has been very, very wrong. And they're doing us no favors, and I guess I'm not doing them any favors. That's the way life works.
I anslutning till att fler nyhetsbyråer portats från Vita huset i början av året har en alternativ mediekår blivit inbjudna att närvara i det ovala rummet. En grupp som till stor del består av influencers, fristående journalister och poddare.
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day.
Apropå det här då, så har ju Trump liksom breddat sin mediekår. Han har skapat en liten alternativ mediekår, kan vi kalla dem, i form av poddare och influencers som nu får ta plats i Vita huset. Finns det några fördelar med det?
Det tycker jag. Jag tycker att det finns fördelar med att det finns en mångfald som får tillgång till rum som de annars kanske inte skulle ha fått tillgång till. Men det där kan man också ifrågasätta, för att det fanns vägar in också. Om man pratar om den här presspoolen som reser med presidenten runt om, så fanns det vägar in till att även mindre medier skulle kunna vara en del av det. Men det kostar väldigt mycket pengar, så det är nästan bara de stora mediehusen som har råd med det, så att säga. Så det har kanske inte förändrats jättemycket att Trump nu bjuder in dem, för att de har inte pengarna eller finansieringen att kunna göra det ändå och hänga med liksom presidenten till Paris och sen runt om i USA och så vidare. Men själva, så på ett sätt så är det ett signalvärde att Trump då säger att nu kommer alla få plats här, nu kommer alla kunna komma in. Men på ett sätt är i praktisk betydelse kanske inte är så stort. Men återigen då, där det blir problematiskt skulle jag säga, är ju när en president eller en administration väljer att vända sig till vissa medier enbart för att de är honom trogen. Då liknar det ju mer andra stater som kanske inte har ett så kärt förhållande till demokrati, där man snarare vill få ut sitt eget budskap och sin egen propaganda. Om det här är någon slags första steg till att stänga ute vissa medier som är kritiska mot administrationen och få in dem som enbart är debattörer, då är det ju såklart ett problem.
Mm. Ja, man får ju tänka att allmänheten är smartare än vad man tror, men mer okunnig än vad man tror, är väl ungefär vad man brukar försöka hålla i minnet. Att smart men kanske inte insatt i alla detaljer. Och det, en sån allmänhet tänker man ju ska känna igen ett icke-svar, även om det förekommer i en podd där programledaren hurrar över det, om man säger så. Alltså att ett icke-svar är ett icke-svar, även om det lindas in med rosor och parfym. Sen så är det klart att är du helt insvuren sen innan på vad den här poddaren eventuellt då, som får komma in i pressrummet och ställa en fråga, är du helt insvuren på dennes ideologi och därmed förlängningen även Trumps ideologi, det är klart att då kommer du att hurra över att någon är där. Som det var, jag såg ett exempel på en av de här poddarna som var inbjudna som hade ställt frågan: är media out of touch när det kommer till hur de rapporterar om deportationerna som genomförs? Och då hade pressekreteraren sagt ja. Eftersom
inga fallfrågor eller?
Nej, exakt, nej. Det var ju en enkel, det var liksom ett enkelt upplägg. Hela poängen där var bara, här har du en möjlig chans att säga något som jag och mina lyssnare kommer tycka om.
Mm. Men jag reste runt ganska mycket i USA bland liksom republikanska gräsrötter. Och där finns absolut den här känslan om att, man tycker att det är en sanning. Att viss media ljuger. Att viss media, att vissa journalister har en tydlig politisk agenda. Det jag som journalist då kan ändå tycka att det här är medier och journalister som verkligen försöker göra ett bra jobb. Men de har redan innan då på gräsrotsnivå bestämt sig för att det är precis som Donald Trump säger, att media är ett etablissemang som är emot honom och hans presidentskap. Så oavsett vilken fråga man ställer till de här republikanska väljarna, så har de redan en slags barriär där man liksom, ja, men det där är bara struntprat, utan det där säger de bara för att avleda från det som är riktigt bra som det han har gjort. Och ibland kanske man får, ja visst, han kanske inte borde ha uttryckt det på det sättet, han kanske inte borde gjort det på det sättet, men han är ändå en ärlig, autentisk person. Så det är klart att ibland kommer det bli vissa felsteg, men det spelar ingen roll. Mm. Men den stora grejen, för att då svara på din fråga, handlar ju att det jag ser när jag pratar med republikanska väljare är ju helt klart att det sipprar ner till dem, den här liksom förtroendet för medier som Trump vill framhålla, att det ska vara väldigt litet för traditionella medier.
Men det är där, även där är ju Trump en del av ungefär samma egentligen societet eller elit som de medier han kritiserar. Att, han har ju koll på alla de där människorna, men vad han inte har koll på, för att återgå till min gamla poäng om lokaltidningen, det är ju lokaltidningen. Han kan ju inte gå runt och skapa en tydlig bild av att någon lokaltidningsredaktör är en inbiten demokrat som donerar till eller får pengar av George Soros eller bla bla bla. Och det är just därför försvagningen utav lokaltidningen är så har en sån uppenbar effekt. För att kommer någonting därifrån, så har en helt annan impact på det lokala området. Men här blir det som att samtalet förflyttas med tanke på att, i takt med att de lokaltidningarna försvinner, så förflyttar samtalet upp på nationell nivå. Och på nationell nivå så har Trump S på hand, eftersom att han kan alla de där människorna, har en redan befintlig berättelse om hur de är hans fiender. Så att det hela tiden flyttas det ju upp dit liksom, till att handla om dem.
Avslutningsvis då, vad är vägen framåt?
Jag tror att en del av svaret, absolut inte den största delen, men en del av svaret är att vi måste vara mer öppna med om hur vi arbetar och varför vi gör de val som vi gör. Det räcker kanske inte säga, som jag nu har refererat till kanske ett par gånger i den här podden, att liksom journalister använder sig av journalistiska metoder. Man kanske måste också förklara vad de metoderna är för någonting.
Bjuda in, släppa in, vara där. Och,
ja. Absolut. Och redovisa mer av arbetet som har föranlett till att jag kan säga att så här förhöll det sig.
Mm. Jag drar väl åt det optimistiska hållet, alltså att jag i allmänhet tänker att det här är inte första gången en karismatisk politisk ledare har vänt allt upp och ner, och det här är inte första gången en teknisk innovation har gjort att vi är lite förvirrade ett tag. Och jag har ju någon sorts grundinställning som är att information är som mat. Om man tar del av för mycket dålig sådan, så mår man sen dåligt och får en sorts sug efter bra. Alltså med betydelsen att om man tillräckligt länge bara får liksom information ifrån uppenbart färgade opinionsbildare som inte vill någonting annat än egentligen främja en enskild politikers mål, ja, till slut så kommer det komma till en punkt där man krockar med verklighetsväggen och kanske inser antingen praktiskt eller teoretiskt att det jag tror är inte sant. Mm. Och min förhoppning är ju att det ska leda till en sorts, att det ska finnas en evig efterfrågan utav god journalistik. Bara att den ibland inte märks så tydligt.
Lite kort, Fernando, delar du samma optimistiska?
Det har inte låtit så hittills.
Nej, jag tycker om optimismen. Om jag ska pushback lite, så är problemet med ett sånt resonemang, kan jag tänka, även om jag inte en expert på detta som du är, att det tar bort lite agens från mediehusen, för att på något sätt, så det du beskriver är någon slags per automatik kommer det här bli bättre när det finns så mycket skit där ute, så egentligen behöver vi bara sitta still på våra rumpor och så kommer det liksom funka av sig själv. Jag tror att vi måste vara mer aktiva även här i Sverige, för att vi ser samma liksom, rörelse som vi ser i USA även här. Jag tror vi måste vara mer aktiva och diskutera hur vi ska kunna nå fram och öka förtroendet eller återta förtroendet inom vissa väljargrupper. Men jag har inte alla svar på hur det ska gå till.
Nej, men jag håller med. Jag har surat på media sedan 2010. Jag är helt med på noterna. Men jag tror att man ibland gör det för mindre och ibland för mer döva öron. Mm.
Med de orden, hörni. Tack för att ni kom till Fabriken. Fernando Arias, programledare för Konflikt i P1, och Jack Werner, journalist och medgrundare till Källkritikbyrån.
Tack.
Tack.
Sen vill jag också säga tack till dig som lyssnar, och välkommen hit till alla er som precis börjat prenumerera på Fabriken. Har du några tankar om programmet eller vill föreslå ett ämne, så får du jättegärna göra det, och då är det mejlvägen som gäller. Vi nås på fabriken@ur.se. Vi som har gjort programmet den här veckan är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, klipp gjordes av Ninni Westin och Tommy Bjuggenissele stod för mix. Och jag heter Emily Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
Bildningsbyrån om kejsaren och stoikern Marcus Aurelius.
Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd. Som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Och det här är Sveriges Radios P1. Klockan är 8.
Ekonyheter. Regeringen får kritik av friskolebranschen för att inte hinna med frågan om att införa ett gemensamt obligatoriskt skolval som finns med i Tidöavtalet. Regeringen gör fel prioritering, det här säger Andreas Mörk som är chef för bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Utbildning.
Det här är nog den viktigaste utredningen för att skapa ett gemensamt hållbart skolsystem. Att valen till skolorna görs på ett rättssäkert och ett bra sätt.
Det var i morse som Ekot kunde berätta att den omstridda frågan om att införa ett obligatoriskt skolval inte kommer bli verklighet under den här mandatperioden. Förvisso förhandlar Tidöpartierna om direktiv till en utredning, men tiden har gått ut för att hinna få fram ett förslag som kan klubbas av riksdagen. Lotta Edholm hänvisar till tidsskäl att utbildningsdepartementet hanterat en rad andra omfattande utredningar. Men det är alltså en prioritering som friskolornas Andreas Mörk inte står bakom.
Jag tycker att det är en rättssäkerhetsfråga där alla elever får möjlighet att välja och att regelverket ser likadant ut över landet.
En del i det skulle vara att reglera friskolornas köer. En fråga där Tidöpartierna har olika ingångar, men som Andreas Mörk är öppen för, även om en gräns på en kötid på max ett år som Liberalerna förespråkar är för kort, anser han.
Reporter här Katarina Helmersson. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att den här mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter, det rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor. En av de tre personer som hittades döda i södra Norge i morse misstänks för dubbelmord. Två av personerna hittades i en bostad i Vigeland i Lindesnäs. Den tredje personen hittades strax efter, en mil därifrån, i en bil. Och den personen låg sannolikt bakom de första två dödsfallen, det här meddelar en norsk polis på eftermiddagen. USA riktar sanktioner mot Hongkongs polischef och ytterligare 5 myndighetspersoner i den av Kina styrda regionen. Anledningen är att myndigheter i Hongkong inskränker invånarnas fri- och rättigheter. Där säger utrikesminister Marco Rubio i ett uttalande från det amerikanska utrikesdepartementet. En elev på Strömskolan i Kina fick hämtas ner av räddningstjänsten ur ett träd som den fastnat i utanför skolan idag. Och i januari förra året så fick ett barn räddas och förs till sjukhus efter att ha räddats ner ur samma träd, det här rapporterar P4 Sjuhärad. Barnet som fastnade idag klarade sig utan någon ambulansfärd. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Och nu följer ett dokumentärt program som är gjort 2024.
P1 Dokumentär. Miniserie.
Jalla, 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 hej, 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 hej.
I sociala medier pågår en direktsändning. Kameran filmar inifrån en bil.
Jo, det är 6 slags inne i jalla, vi kör jalla. Nej.
Över 6 000 personer följer en av Sveriges största artister live i appen.
Nu ni får höra det. Varför spelar du min bro för? Du är inte den bro, gör en bro.
Det är en konflikt som håller på att trappas upp. Och knappt ett år senare så kommer han att vara död. Det här är berättelsen om hur svenska musikidoler har blivit en del av gängvåldet.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet.
Om hur krigen utspelar sig helt öppet i barn och ungas mobiler.
Alltså du kan ju googla och få ett vapen när du vill. Du kan ju googla och se exakt vad du vill se, hur gammal du än är.
Hela den här gangsterpsykosen, det är ett par knapptryck bort bokstavligen.
Mitt namn är Dennis Franco och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Gängkrigen på sociala medier. Andra delen. Gangsterrap.
Let's get it, man. Team 600. Shout out to LA. Shout out to Liddy. Shout out to M-Tang.
You with the sick, get murder. You talk the slick, get murder. Murder me is unheard of.
Jag fann ju amerikansk liksom drillmusik som är, man kan säga att det är motsvarighet till gangsterrap. Det är extremt destruktiv, aggressiv musik som skapades av unga afroamerikanska män i södra sidan Chicago. Så när jag var 15-16 då upptäckte jag jämnåriga som gjorde väldigt, väldigt tilltalande musik. Det var så här rått autentiskt. Så jag blev kär i det där och då.
Det var i början av 2010-talet som Loai Mohajeb upptäckte den amerikanska drillmusiken. Många av låtarna handlade om skjutningar och mord. Och flera av artisterna blev också dödade på riktigt.
Man kunde se att någon sköts dagen efter en låt släpptes, en musikvideo släpptes som dissade den andra sidan. Då hittade de honom och hade ihjäl honom som konsekvens för den låten. Det där skedde flera gånger. Och till slut blev jag så att det här är för destruktivt.
Idag utreder han bland annat mord och sprängningar på grova brottsenheten vid polisen i Stockholm. Och under de senaste åren har han tagit avstånd från drillmusiken.
Och sen när jag börjar ta avstånd från det så ser jag samtidigt hur det tar fart i Sverige. Och det är såklart att jag blir orolig direkt. Och det är därför jag var så himla tidig med att kritisera gangsterrapmusiken och den kulturen som jag visste skulle skapas runt det. Det är kulturen som innefattar en syn på vapen, innefattar en syn på droger, innefattar en syn på mord i gängmiljö. Och den påverkan på unga personer, jag har svårt att se att den annat är negativ.
Thank you. Jag är uppvuxen i Biskopsgården i Göteborg. Ett område där det har varit problem med segregation och kriminalitet i många år. Hiphopen var en del av våran uppväxt. Vi kände igen oss i texterna och kunde relatera till utanförskapet som låtarna handlade om. Men de senaste åren har musiken förändrats. Jag har jobbat som ungdomsledare med barn i olika förorter. Och som journalist har jag granskat kriminaliteten och rapmusiken. Och i takt med att gängvåldet har ökat så har jag också märkt att låtarna som barnen lyssnar på har blivit råare. Dessutom har själva musiken också varit med och skapat nya våldsamma konflikter.
Idag så är gangsterrappen i Sverige väldigt nära förknippad med faktiskt grov kriminalitet. Man använder musiken som en plattform att berätta om vad man har gjort, berätta om saker man tänker göra, man snackar skit om sina fiender. Och det gör det moraliskt jävligt konstigt.
Nadim Ghazale är sedan i höstas verksamhetsledare för organisationen Nattvandring.nu. Innan dess jobbade han som polis i 17 år.
Har du tröttnat?
På polisen? Nej, däremot så känner jag att det jag vill göra inom polisen går inte riktigt att göra just nu. För att det är för mycket eld som brinner. Nej, men jag vill jobba preventivt.
Han var en av de första poliserna som blev offentlig på sociala medier. Där har han bland annat skrivit om dilemmat med den svenska gangsterrappen.
Gangsterrappen är ett symptom. Det är inte själva sjukdomen. Sjukdomen är kriminalitet. Problemet uppstår här. Det är att man pratar ju om det man gör och man gör det på riktigt. Och det är ju djupt problematiskt.
De senaste åren har flera kända rappartister kunnat knytas till grova våldsbrott i gängmiljön. I låten